Baruch Hashem. Psalm 65, vers 5 säger: Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättare av det goda i ditt hus, det avskilda i ditt tempel. Salig, lycklig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Den evige utväljer människor och ger dem tillträde till sig själv. Det är själva kärnan i utväljandet och utkårelsen, att han har ett folk som får på ett alldeles speciellt sätt komma honom nära. Och vi pratade igår om ett utvalt folk. Och vi såg att förfäderna och deras avkomlingar kallas för utvalda. Nehemja 9:7 säger att du Herre är den Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Abraham blev utvald, och sen så utvaldes även hans barn Isak och Jakob. Som det står i Apostlagärningarna 13:17, detta folks Israels Gud utvalde våra fäder. Och han upphöjde detta folk medan de ännu bodde så som främlingar i Egyptens land och förde dem sedan ut därifrån med upplyft arm. I 5 Mosebok 4:37 står det: eftersom han älskade dina fäder, talar Mose till Israel, och utvalde deras avkomlingar efter dem, förde han genom sin närvaro och stora krafter ut ur Egypten. Det var alltså Abraham, Isak och Jakob och deras avkomlingar som blev utvalda. När folket kom till Sinai, så blev det format till en enhet för första gången, som ett enat folk. Och då blev folket som enhet utvalt på ett speciellt sätt. Och då kallar Hashem Israels folk som ett rike av präster. Och det var det vi tryckte på, speciellt i det andra Mosebok 19:6, den välkända texten. Mamlechet Kohanim. Vi talar att det finns två ord där, ett som har med kung att göra och ett som har med präster att göra. Mamlechet, melech är ju själva kärnan av det ordet. Mamlechet. Hör ni ordet melech mitt i? Mamlech. Mamlechet Kohanim, kohen, präst. Så vi ser att båda koncepten kung och präst finns i utväljandet av folket Israel. Och de alltså Israel som folk, som enhet, blev utvalt till att vara en regerande entitet över alla andra folk på jorden. Och det blev utvalt att vara ett prästerskap. Och det är ju då en präst är ju en sådan som för fram offer och gåvor till Hashem. En präst tjänstgör inför den evige i första hand, men han tjänstgör å någons vägnar. Så om Israel som folk är en prästnation, så måste de ju tjänstgöra till förmån för någon. Vilken är den någon? Det är alla de andra nationerna på jorden. Så hela den här utkårelsen och utväljandet av Israel som nation har i den eviges plan att göra med hans plan att välsigna världens nationer. Den evige har inte som uppgift eller som plan att förinta de nationer som han har skapat. Han har skapat nationerna, och det finns en plan med varje nation i den eviges tänkande. Så hans vilja är inte att alla nationer ska gå upp och bli Israel. Om det nu vore så att alla som får uppleva frälsningen bland hedningarna blir Israel, då blir det ju en konflikt då med att om man ska ut och predika så att alla får uppleva frälsningen, och då slutar vara svenskar och finländare och tyskar och australienare. Australiensare, tack. Och bli israeliter, då blir det inga nationer kvar till slut. Om om det står skrivet att Gud vill att alla ska bli frälsta. Så det blir ju en konflikt mellan målet att alla ska bli frälsta om han samtidigt vill ha nationer. Om de som blir frälsta blir av med sin nationalitet och kommer in i Israel. Så det finns alltså en frälsning som går ut till folken. Därför står det, lova Herren alla folk. Så de som lovar Herren bland folken är fortfarande folk. Så det betyder ju att Israel som folk har en särställning bland de andra folken. Där de andra folken kan få uppleva det liv och det ljus och den uppenbarade härligheten som Israel har fått del av den evige för att förmedla till folken. Men det gör inte att folken ska elimineras och bli Israel. Israel är en prästnation, men om det inte finns andra nationer så blir deras tjänst fåfäng. För det är inte bara en prästnation för att tjäna Herren, utan å folkens vägnar. Därför så offrade man 70 tjurar vid tabernaklet, eller vad heter det? Sukkot, vid lövhyddohögtiden. En tjur för varje nation. Israel offrar för folken. I 5 Mosebok 7 och 6 står det, du är ett avskilt folk inför Hashem din Gud. Till dig har Hashem din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Inte för att eliminera folkens möjlighet att tjäna Hashem, utan just för att hjälpa folken att tjäna Herren. Inte antingen eller, utan både och. 5 Mosebok 10:15, ändå var det just dina fäder som Hashem fäste sig vid i kärlek, och er, hans efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är idag. Tror vi att det är så idag? Är judarna fortfarande det utvalda folket? Ja. Då är de fortfarande satta att vara regenter och präster för alla andra nationer. Eller hur? Ja, Israels fiender har ju rätt när de säger att judarna, de vill få makten på hela jorden. Det är sant. Men inte för att förtrycka. Och inte för att dra nytta av andra och göra sig rik på andras bekostnad, utan för att förmedla välsignelsen som den evige gav till Abraham, så att i honom och hans säd alla familjer och släkten på jorden skulle bli välsignade. Och speciellt för att frälsningen skulle gå ut till alla jordens yttersta gränser. Och att alla kan få del av uppståndelsen efter döden. 5 Mosebok 14:1. Ni är Herrens, er Guds barn, eller söner, som det egentligen betyder. Ni ska inte rista märken på er eller göra er skalliga ovanför pannan för de döda. Vers 2. Du är ett folk som är avskilt åt Hashem. Vi såg att det inte bara är individer, utan ett folk som enhet som är avskilt. Du är avskilt åt Hashem din Gud, och där jag Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. Du ska inte äta något avskyvärt. Vi såg här då att när man är en präst, så har man en speciell livsstil som är speciellt anpassad just för prästen. Prästen måste vara avskild. Han har en annorlunda livsstil. Det innebär då att om alla på hela jorden vore präster, så var det ju inget avskilt folk. Det vore ju inget folk som vore annorlunda. Och judarnas uppgift är att vara annorlunda. Och det är någonting som sitter i, som de många judar kämpar emot. Jag vill inte vara annorlunda. Vi vill bli som alla andra folk. Låt oss få en kung. Det var ju den eviga önskan som finns hos de som inte vill tjäna Herren ordentligt, utan man vill gå den breda vägen. Men det går inte att komma ifrån den här kallelsen. Juden är kallad att vara annorlunda. Han ska vara annorlunda. Han ska äta annorlunda. Han ska klä sig annorlunda. Han ska bete sig annorlunda. Han ska tala annorlunda. För han är ett annorlunda folk. Han är kallad till det. Inte för att han skulle vara, låt oss säga det ordet bättre. Det kanske är fel ord, men han är inte bättre, men han är ett redskap. Han har en speciell kallelse. Psalm 135:4 säger: Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Vi läste också Jeremia 33:19. Och framåt, Herrens ord kom till Jeremia, sa: så säger Herren, om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så ska det inte, så att det inte blir dag och natt i rätt tid, då ska också mitt förbund brytas med min tjänare David, så att han inte får någon son som regerar på hans tron, lika som mitt förbund med de levitiska prästerna som är mina tjänare. Alltså, förbundet med leviterna gäller idag, lika väl som förbundet med dagen och natten gäller idag. Så länge det blir dag och natt, så gäller förbundet med leviterna som en prästsläkt inom Israel. Lika oräklig som himlens härskara är och lika omätbar som sanden är i havet, lika talrik ska jag låta min tjänare Davids efterkommande bli, och lika många leviterna som står i min tjänst. Herrens ord kom till Jeremia, han sa: har du inte märkt vad detta folk säger? De båda släkter som Herren utvalde, de har han förkastat. De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. Till och med inom Israel så hade man de här strömningarna. Och det finns fortfarande idag. Speciellt i bland vänsterfolket, bland judarna. Att man är inte längre, man anser sig inte längre vara ett utvalt folk. Man vill vara som alla andra. Och man vill gå i förbund med de som hatar Israel. Och det är en jättestor fara. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isak och Jakobs efterkommande. Ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Vi såg att det finns en utvald präststam i Israel, vilket är leviternas stam. De är utvalda att tjäna honom på ett alldeles speciellt sätt. För evig tid, står det i första krönikeboken 15:2. Levis stam är fortfarande, de har en speciell kallelse att tjäna Hashem. De är utvalda att vara en präststam inom Israels folk. Och vi såg att det finns en utvald prästfamilj. Och det är just Arons söner. Som ni vet, han blev ju utvald att vara överste präst. Men hans söner skulle tjänstgöra som präster. Ordet präst på hebreiska är kohen. Idag så läser alla de som är ättlingar till Aron får läsa första alian i synagogan, kohen. Och de får ställa sig framför och välsigna folket under morgonbönen. Och uttala den här prästerliga välsignelsen över folket. Och det är Arons tjänst idag. Leviterna får läsa andra alian i synagogan när man läser Torah. Men när templet upprättas, så kommer ju prästerna och leviterna få en alldeles speciell uppgift igen. Inom prästfamiljen finns det ju en som är speciellt utvald, och det är ju överste prästen då. Psalm 105:26 säger: han sände Moses sin tjänare och Aaron som han utvalt. Asher bachar bo. Bachar är ordet utvälja på hebreiska. Vi såg också att eftersom det är farligt att ha för mycket makt, Hashem vet ju om det, så har han splittrat upp kungamakten och den religiösa makten till två olika stammar inom Israel. Så Levis stam fick den religiösa makten, eller den prästerskapet, på ett alldeles speciellt sätt. Och kungaskapet fick Judas stam på ett alldeles speciellt sätt. Och där står det i psalm 78 och 67. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Så när Efraim, trots att han var den förstfödde, så såg vi det att han fick en speciell välsignelse när de kom in i landet. Han fick det största området. Josef fick ju två stammar, hans båda barn Efraim och Manasse fick ju land i landet Israel. De fick en dubbel arvslott som förstfödda. Och vi såg också att det finns en profetisk uppfyllelse också i framtiden när Efraims stammar, de tio stammarna, kommer att upprättas och få en väldigt viktig roll tillsammans med det judiska folket och bli infogade så att det blir en stad. Men det är inte Efraim som är satt att ha den politiska makten, utan det är Juda. För det står här att han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Så när den här Efraim-rörelsen som nu talas om, det finns en del som förespråkar det här i Sverige, så har man svårt att acceptera att det är Juda som är den som bestämmer. Man förkastar judiska rabbiner som ledare. Man vill köra sitt eget race. Och det kan vi inte acceptera. För det står i Hesekiel att Efraim ska sättas ihop med Juda och bli en stam. Det är inte Juda som ska sättas ihop med Efraim. Det är Efraim som måste acceptera Juda och underordna sig Juda. För Juda är satt att leda. Härskarstaven ska inte vika från Juda. Juda har härskarstaven. Han har makten att bestämma. Och det är judarna som har makten att bestämma. Och vi såg att man kan inte koppla bort rabbinerna från folket. Då blir det skilsmässa. Du kan aldrig koppla bort huvudet från kroppen. Ledarskapet från folket. Ledarskapet är ett uttryck för folket. Folket är beroende av ledarskapet. Folket följer ledarskapet. Och anledningen till att folket är vad det beror på att det har haft det här ledarskapet. Ledarskapet har tagit hand om folket. Så gott de har kunnat. Och därför så finns det ett judafolk idag. Och det finns inget annat ledarskap i hela världen som har lyckats hålla ett folk levande under tusentals år under sådana förföljelser som rabbinerna har lyckats med sitt folk. Och vi kan inte fixera oss vid felen i ledarskapet så mycket att vi inte erkänner denna stora välsignelse som rabbinerna har varit för det judiska folket och fortfarande är. Och rabbinerna har utarbetat ett system, ett andligt system, en andlig kultur som är till för att hålla folket på en hög andlig nivå, att vara präster. Och det innebär att bara de som är andliga och de som vill leva andliga och som söker Herren och vill älska och följa Herren kan leva i det enligt judisk halacha på ett rätt sätt. Det går ju att leva utifrån tvång och utifrån lagiskhet kan man väl säga. Men det blir väldigt tungt och väldigt svårt. Halachan är inte skapad för att skapa lagiskhet, utan hjälpa folk att leva i kärlek till Hashem och uppfylla med hjärtat det som buden säger. De som är upproriska och inte vill lyda och underordna sig, de klarar inte av den judiska halacha. Men de som vill följa Herren och leva i en hög andlig nivå, de tycker att halachan är ett gott och ett redskap som hjälper en. Vad var det för ord vi använde förut här? Ett redskap eller ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel att komma upp och leva och vandra i en hög andlig nivå. Den judiska halachan är till för det, och den gör det när man tar den på rätt sätt. Det kan vi tala utifrån erfarenhet nu efter några år. Innan har vi bara slappat ut och tycker att det är stora krav och allt detta. Men den som älskar Herren och vill leva nära honom får en väldig hjälp av judisk halacha. Den jude som vill göra det. Och det, halachan, den judiska halachan kan också hjälpa icke-judar att få tag på principerna att kunna leva ett högt andligt, en hög andlig nivå. Och en av de viktigaste punkterna har ju att göra med bönelivet och lovsången, lovprisningen. Ordet jude betyder en som prisar. Och är det någonting som präglar en jude så att han, från det han vaknar på morgonen, så börjar han att prisa Herren hela, och så håller han på med det hela dagen. Och det finns 100 olika anledningar till att prisa Herren. Och det har man då byggt upp ett system som hjälper juden att inte sluta prisa Herren. Man bygger in lovprisningen i det vardagliga livet. Som gör att man inom citationstecken tvingas på ett positivt sätt. Man tränas, man kan väl säga. Man elittränas till att vara en professionell lovprisare. Då är man jude. En jude är en professionell lovprisare. Som har bearbetats av ett tusenårigt väl utarbetat träningsprogram som är väl anpassat till juden så att han ska kunna bli en sån här professionell elitlovprisare som han är kallad att vara. Juda, han som prisar. Och rabbinerna lär också att en av de viktigaste anledningarna till att templerna blir förstörda och att det kommer attacker från fienderna, det är att juden slutar och prisa Herren. Man tar det lätt på välsignelserna. Man säger välsignelserna med slentrian eller tycker det är tråkigt att tacka för maten efter man har bett eller för man har ätit till exempel. Det blir en tung börda för man tycker det är för långa böner och så vidare. Det är en av anledningarna till att fina från makten över oss. För vi är inte den som tackar Herren och älskar honom med hela vårt hjärta. Och utifrån kärlek och överlåtelse och gripenhet, kavana, lovprisa Herren i glädje. Och därför att ni inte tjänar det, det var en av de sista predikningarna som jag hörde av rabbinen där jag ber. Han sa att därför att vi inte tjänar Herren med glädje, så kom alla de här bedrövelserna över oss. Och det står inte att det är för att vi inte tjänade Herren, står det inte. Utan det är för att vi inte tjänar Herren med glädje, så kommer allt över oss som har kommit över oss. För han förnekar ju inte att juden tjänar Herren. Men om man inte gör det med glädje, så kommer problem. Det var härligt det här. Ni är ju mer vakna idag än igår, tycker jag. Prisat var Herrens namn. Ibland judarna då, judastammen, som då också blev den överlevande när de två rikena blev attackerade, så är ju det judastam som är den rådande. Därför heter ju Israels folk idag judar. För att det är judarna som har fått den framträdande rollen. Där finns en speciellt utvald familj som då är Davids släkt och hans ättlingar som är satta att vara rådande på ett alldeles speciellt sätt. Och Davids son är ju en titel på den framtida politiska ledaren i Israel, Messias. Och det är den framträdande förståelsen, den viktigaste förståelsen av termen Messias är sammankopplad med det politiska ledarskapet i Israel. Nu finns det i de apostoliska skrifterna en vidare förståelse av ordet Messias som också innefattar en överste prästlig tjänst. Men då är inte Messias från Levi stam och han kan inte tjänstgöra i det fysiska, i det synliga, utan han har en andlig tjänstgöring i det himmelska tabernaklet som inte syns. Och i det sammanhanget är han Messias som överste präst i himlen. Men det är en osynlig tjänst, men dock inte overksam, utan en oerhört viktig tjänst som gör att hela Israel kan finnas till idag. Annars hade inte judarna funnits kvar. För han är en förebedjare och han nämner Israel vid namn inför fadern i himlen. Och, men han har inte trätt fram som Messias politiska kungen. Så Yeshua är inte Messias i den bemärkelsen att han har blivit kung över Israel ännu. Han blev ju borttagen, han försvann ju. Ingen ser honom. Och den Messias, vi väntar fortfarande på Messias. Vi väntar på Messias. Och jag brukar poängtera att Yeshua är den tillkommande Messias. Han är den tillkommande Messias.
Är det därför som det står, förrän han som den tillhör kommer, alltså härskarstaven som är i Juda hand och folken blir honom lydiga, alltså, förrän han kommer.
Ja, det är en översättning av ordet Shiloh. Shiloh. Och det är en liten krystad översättning där. Men jag tror inte vi ska ta det, för vi hinner inte med det här. Den andra punkten som vi ska titta på, det är en utvald plats. Och jag vill inte tala så mycket om det, bara nämna att Herren utväljer vissa platser på jorden, och speciellt en plats har han utvalt som en evig boplats, och det är Jerusalem, Sions berg. Och detta hus i templet, det fysiska templet i Jerusalem, har utvalts och blivit förkastat ett par gånger, men inte helt. Och det kommer uppbyggas igen där. Därför säger Herren, jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot, och mätsnöret ska spännas över Jerusalem, Zakaria 1:16. Det hände och det kommer hända igen. Zakaria 1:17 står det, ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot, än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion, än en gång ska han utvälja Jerusalem. Prisat vara hans namn. Han kommer att uppenbara sin stora härlighet i Jerusalem. Det tredje, det är att tala nu om de utvalda i folket. De utvalda i folket. Och den fjärde punkten vi ska tala om, det är de utvalda bland folken. Jag ska försöka göra det snabbt här så vi hinner med. De utvalda i folket. Vi såg ju så här. Hela Israels folk är utvald som folk. Levi stam är utvald inom det utvalda folket. Arons söner är utvalda inom de utvalda leviterna, inom det utvalda folket. Överste prästen är utvald inom Arons söner eller Arons familj, inom de utvalda leviterna, inom det utvalda folket. Så att vara utvald inom ett sammanhang betyder inte att det sammanhanget är förkastat. Det är bara det att de utvalda kommer upp i en speciell position, får en speciell uppgift, vilket inte gör att andra blir förkastade, utan att de får ett specialuppdrag som utvalda i folket. När våran mästare Yeshua kom och predikade för världen, så står det skrivet i Lukas 9:35, och ur molnet kom en röst, denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. Här ser vi att det finns en speciellt utvald i folket. Och då sammanfattar han både prästutkårelsen och kungautkårelsen. Och därför så, när han nu är präst, och den prästtjänsten han redan fått, han är utvald att vara präst i himlen, i det himmelska tabernaklet. När han nu får kungatjänsten, så kommer han inte bara att regera över det judiska folket som David gjorde, utan han kommer att regera över hela jorden. Och inte bara över jorden, utan också över himla världens änglar. Så lika väl som han har en överste prästlig tjänst i himlen, så har han i viss del, och får i viss del, han har en kungatjänst i himlen också. över andefurstar och himlaväsen. När han kommer tillbaka så kommer han att regera på Davids tron, som det står i Lukas. När ängel kommer till Miriam och hans mamma och säger att han kommer, Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska regera. Och det har inte hänt än, det kommer vi vänta på. I första Petrusbrevet 2:4 står det skrivet: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Vers 6, det står nämligen skrivet i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Kom ihåg det. Om du tror på att Hashem har gjort Yeshua till den utvalde, så kommer du aldrig komma på skam, trots att du blir plågad av människor. Men Hashem kommer att hedra dig för det. Lukas 25:35, folket stod där och såg på, men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Så det finns alltså en speciellt utvald person inom folket som är messias, den utlovade framtida kungen. Det finns också utvalda inom det judiska folket, inom det utvalda folket. Galaterbrevet 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, säger Paulus. Paulus, som inte var levit, han kommer från Benjamins stam, han var utvald redan ifrån moderlivet. Utvald till vad? Han var inte utvald till präst. Vad var han utvald till då? Ja, han var utvald till tjänst. Det var en bra benämning. Utvald till tjänst på ett alldeles speciellt sätt. Han studerade ju under en av de högsta, kanske den högsta, duktigaste rabbinerna på den tiden, Gamaliel. Det var den högsta andliga nivån som fanns inom de olika grupperna av judar som fanns då. Och Paulus blev vältränad att vara en Guds tjänare. Han behövde lite justering. Och när han fick upp ögonen för den uppståndne, så använde Hashem hans träning i skrifterna, i Toran, Halakha, profeterna, allt det som den muntliga Toran, och insatte det i ett sammanhang tillsammans med Messias, och han blev till välsignelse för miljontals och åter miljontals icke-judar, så att de kunde få del av frälsningen. Vad händer när vi får några tusen Paulusar till här framöver? Som är vältränade gudstjänare, som har ett disciplinerat bönliv, som kan skrifterna framlänges och baklänges. När de blir utrustade och sända ut till hedningarna, vad händer då? Romarbrevet 11:7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har de inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Vad talar Paulus om där? Romarbrevet 11:7. Vad strävar Israel efter? Vad strävar Israel efter? Vad står det i sammanhanget? Romarbrevet 11:7. Israel strävar efter att komma in i den fullkomliga förlossningen. Att få tag i uppståndelselivet. Det står att Israel 12 stammar längtar efter att få nå fram till uppståndelsen. Få tag på uppståndelsekraften. och bli av med sin syndiga natur. Det strävar Israel efter. Judarna strävar efter att bli av med Yetzer Hara. Kunna tjäna Herren fri ifrån onda begär. Det strävar judarna efter. Att kunna tjäna Herren i frihet från alla fiender runt omkring. Att göra hans vilja. Det strävar Israel. Paulus säger att Israel, och då tänker han som majoriteten, alltså som folk, har inte fått tag på det här. Det nya livet, uppståndelsekraften. Men de utvalda, alltså en mindre grupp bland judarna, har fått tag på det. Och de andra har blivit förstockade. Och det är Hashem som har gjort det med vilje. För att frälsningen ska gå ut till hedningar. Men det går vi inte in på nu. Lukas 18:7 står det. 18:7, Lukas 18:7. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Det finns alltså en grupp utvalda bland judarna. Här ser vi att de utvalda är de som ropar till honom dag och natt. Bönelivet är en identifiering av de utvalda. De utvalda är de som har en intim gemenskap med Hashem. Många är kallade, men få utvalda. Vilka är det som är utvalda? Jo, de som har tagit vara på kallelsen och kommit nära Hashem och lyssnat på honom och underordnat sig honom. Och vill tjäna honom och ge honom sitt hjärta. Ge honom sin, och vill göra hans vilja. Det finns sådana i Israel. Bland judarna. Matteus 24 och 22. Om inte den tiden förkortades skulle inte ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Vilka är de utvalda här? Det är de som är... som lever nära Herren. De som firar sabbat.
Men be att er flykt inte må ske om vintern eller på sabbaten.
Be att er flykt inte må ske om vintern eller på sabbat. Så de utvalde de som firar sabbat. Vers 24. Till falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Vilka är de utvalda? Jo, de som lever nära Herren och som ser hans plan. Som har gett honom sitt hjärta. Speciellt de som har fått upp ögonen för vem som är den tillkommande messias. De är alldeles speciellt utvalda på ett alldeles speciellt sätt. Matteus 24:31. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Alltså inte bara, inte alla judar utan de utvalda. Första Petrusbrev 1:1. Från Petrus, Yeshua, Messias, apostel till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bithynien. Vilka är det som lever kringspridda som främlingar? Det är ju judarna. Kringspridda som främlingar. Petrus är judarnas apostel, kom ihåg det. Han fick uppdraget att tala till, nå judarna på ett alldeles speciellt sätt. Utav Yeshua. Så när han skriver att de är utvalda och som lever kringspridda, det är alltså de judar i diasporan som har fått uppenbarelsen om vem som är den messian, den lidande messias. Utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden till lydnad och bli och till bestänkelse med Yeshua messias blod, nåd och frid må föröka sig hos er. 1917 och 17. Nästa. Första Peter 5:13. Församlingen i Babylon utvald liksom ni hälsar er. Och det gör även min son Markus. Petrus skriver alltså om en församling i Babylon, i Babel, där det fanns massor med judar. Och då är det alltså en grupp utvalda bland de judarna där. Och det är alltså de som tror på Yeshua i Babylon, i Babel. Den utvalda församlingen. Så de som har, som tillhör Rabbi Yeshuas lärjungar krets räknas på ett alldeles speciellt som en utvald skara bland judarna. Likadant ser vi i andra Johannes 1:1. Från den gamla till den utvalda frun och hennes barn som jag älskar i sanningen. Och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Andra Johannes 1:13. Din utvalda systers barn hälsar dig. Ser vi att de använder ordet utvald här om den, de församlingar. I första hand judar, för att de här apostlarna som skriver, Petrus och Johannes, var inte sända till hedningarna. Någon vidare. Det var ju Paulus som blev sänd till hedningarna. Petrus och Johannes arbetade med judarna. Och därför så när vi läser Petrus första brev, Johannes första brev, Johannes andra brev och Johannes tredje brev, så är det speciellt i första hand riktat till judar. För därför säger Johannes i sitt första brev i kapitel 2, vers 1, att han är försoningen för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens. Vi ser att han talar i den inre kretsen judarna. Så om vi ska få en upprättad ordning på skrifterna i de apostoliska skrifterna, så ska ju de skrifter som är skrivna till judarna komma före de som är skrivna till hedningarna. Så Romarbrevet skulle inte vara först bland breven. Jakobs brev skulle vara först. För han är ju i Jerusalem bland judar. Och den har man placerat sist då naturligtvis. I den romerska ordningen. Luther ville ta bort Jakobs brev, för den var ju liksom hö och strå, tyckte han ju det. När det talade om att man blir rättfärdig genom gärningar. Det tyckte han inte om. Men han förstod ju inte Jakob på den. Därför så, i alla lutherska, protestantiska länder där Luther har haft inflytandet, så ligger Jakob sist av breven. Men det gör de inte i spanska bibeln till exempel. I den spanska översättningen så är Jakob efter Hebreerbrevet. Hur är det i folkbibeln? Vad är för ordning där? Det var Luther som la Jakob sist. Han tyckte det var liksom det sista av alla. Bort med det. Är det i svenska folkbibeln efter Hebreerbrevet? Ja, det var bra. Hur var 1917 då? Okej, Judas kommer sist och Jakob innan där. Ja. Men både Jakob och Judas skriver till judar. Judas var ju Jeshuas halvbror kan man säga. Det tror jag att han var hans halvbror. Och Jakob var också Jeshuas halvbror. Johannes skriver till judar. Petrus är ju klart uttalat judarnas apostel. Så de breven ska ju vara först bland breven. För det är ju ett budskap som är till juden i första hand, och så också för icke-juden. Så det är fel ordning på apostoliska breven. Romarbrevet ska inte komma först. Jakobs brev skulle vara först, tycker jag. Och sen har vi Johannes och Judas då. Och sen kommer Romarbrevet och alla Paulus brev som är till icke-judar. Paulus skriver till icke-judar i första hand. Petrus, Jakob, Johannes och Judas skriver till judar. Utom andra Petrus brev. Petrus var ju liksom en dubbel. Han gick ju till Cornelius också och gick till icke-judar. Han blev ju sänd till judar. Han var ju en dörr till icke-judarna. Han var den som öppnade upp. Sen kom ju Paulus och förde ut det ännu längre. Så Petrus hade både judar och lite grann icke-judar i sin tjänst. Därför har vi två Petrus brev. Det första skrivet till judar. Hans andra brev är skrivet till icke-judar. Och vad skriver han i sitt andra brev i början där? Mycket intressant. Han skriver: ni har fått en lika dyrbar tro som vi. Står det så? Har någon lagt märke till det?
Lika dyrbar tro. Beskärdhet. Beskärdhet. Simon Petrus. Den som är genom Jeshua Messias rättfärdighet har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.
Ja. Han skriver alltså vi här och ni. Vi har en väldigt dyrbar tro. Vi judar, vi tror på Jeshua, Messias. Hans död och uppståndelse. Han är en stötesten som många förkastar, men de som tror på den ska inte komma på skam. Och vi hör till den utvalda skaran som tror på honom. Och ni nu som inte är judar, ni har fått en lika dyrbar tro som vi. Men det är fortfarande ett vi och ni. Ser vi det? Det är fortfarande en identitet som jude och icke-jude. Det är inte en katolsk blandning, allmän kristen tro, där juden elimineras och alla blir kristna och alla blir katolska, allmänna. Utan det finns en definition även hos Paulus, en skillnad mellan judar och icke-judar. Då ser vi i Efesierbrevet. Jag går till det med. Det blir lite spännande. Jag hade inte tänkt att tala om det här, men det blev så. Tydligen behöver vi poängtera det här. Efesierbrevet kapitel 1, vers 1 och till och med vers 12 tror jag det. Där talar Paulus bara om judar. Bara om judar. Och det har vi sagt tidigare under några konferenser, men vi ska ta upp det igen här. Kan få titta på det. Paulus genom Guds vilja Messias Jeshua apostel hälsar de avskilda som bor i Efesus, de i Messias Jeshua troende. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jeshua Messias. Välsigna vare vår Herre Jeshua Messias Gud och fader som i Messias har välsignat oss. Vilka är dessa oss här nu? Och det är mycket märkligt. När man börjar läsa så tänker jag, men det är ju alla de som tror på Jeshua. Men när man fortsätter läsa brevet så ser man att det här osset är en begränsad, den är begränsad till det judiska folket. Hur kan vi vara så säkra på det? Jo, för det står vers 12 eller 11 kan vi börja med. I honom har vi också undfått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill, genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Messias redan i förväg har ägt ett hopp. Det är judarna. I honom har jämväl i också ni, vilka då? Icke-judarna. Sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium, glada budskap. Ja, i honom har ni, icke-judar, sedan ni nu också har kommit till tro, tron, så som ett insegel undfått den utlovade helige ande. Så där ser vi att han under, från vers 3 till och med vers 12, talar han om den underbara välsignelse som Jeshua har blivit för det judiska folket. Och att det judiska folket är förutbestämt att vara till barnaskap, förutbestämt att få nåd och liv och förlåtelse och frälsning och förlossning genom Jeshua. Det är det judiska folket förutbestämt till. Och så skriver han, och det är också ni som inte är judar, ni har fått del av denna underbara Messias välsignelse. Så det finns fortfarande ett vi och ni tänkande bland de troende under apostlarnas tid. Man hade alltså inte syftet att sudda ut gränserna mellan judar och icke-judar. Däremot så lyfter man upp icke-judarna och säger: ni har en lika dyrbar tro som vi. Och ni har fått del av samma frälsning, ni har fått del av samma ande, ni har fått del av samma hopp, ni har fått uppleva det här ljuset och livet som finns i Messias, och så vidare och så vidare. Vers 14 är jätteintressant. Allt är jätteintressant. Vilken är en underpant på vårt arv till förlossning, om att hans egendomsfolk ska förlossas, hans härlighet till pris.
Syftet med anden som har getts till judar och icke-judar att vara en garanti för att hans egendomsfolk, det judiska folk, ska förlossas.
Ja, men
vad är syftet med det? Vad hans namn ska prisas bland nationerna.
Amen. Det tar vi. Hoppas det spelades in ordentligt. Tack och lov. Då kommer vi till det här fjärde punkten nu, som är den sista. De utvalda bland folken. I psalm 119:173 finns en nyckel. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. David som skrev den här, nej, det var kanske inte David som skrev psalm 119. Esra kan ha varit. Han har valt befallningarna. Han var ju tvungen att uppfylla buden om han föddes inom omskärelseförbundet. Men ändå så skriver han här: jag har valt dina befallningar. Jag är tvungen att hålla hastighetsbegränsningarna när jag kör bil. Gör jag inte det så kan jag få böter. Så jag kan ju välja då att lyda det här för att inte få böter. Eller jag vill lyda det för att jag vill göra det som är rätt. Underordna mig de regler som Herren har tillsatt genom de myndigheter han har satt i det här landet. Så jag kan välja att lyda på ett rätt sätt. Trots att jag är tvungen att lyda, så kan jag ändå välja att lyda. Och när jag väljer att lyda från hjärtat, så uppfyller jag på ett rätt sätt. Och då står det så här: din hand hjälper mig. Då får jag hjälpen av Herren. Om jag lyder av tvång, om jag lyder med dålig, vad ska vi kalla det? Nej. Dålig motivation, alltså med tvångskänsla och bitterhet och tunghet och så här. Då kan jag, dålig attityd, då är det inte säkert att hans hand hjälper mig här. Då har jag inte ett rätt hjärta. Då blir buden tunga. Men om vi älskar och väljer befallningarna, så blir det inte så tungt längre. Om jag väljer att säga de här välsignelserna i sidoren för att jag önskar och välsigna honom och vill uttrycka min kärlek till honom, och då använder jag de här orden i sidoren, så blir det inte svårt att använda de här. Det blir sidoren en hjälpreda, ett hjälpmedel att välsigna Herren, än att man känner att det är en tung börda, att man måste be de här långa bönerna. Isaiah 56:4: så säger Herren, de eunuker, det vill säga de kastrerade, som tar vara på mina sabbater. Det är alltså, eunuker är ju några som aldrig någonsin kan komma in i Israels församling. Det är förbjudet för en kastrerad att vara en medlem i Israels församling enligt Toran. Och då så säger profeten här, Hashem säger alltså genom profeten, då tar han det värsta exemplet, de som absolut inte kan komma in i församlingen. Då säger han så här: de eunucker som tar vara på mina sabbater. Det är alltså de som inte kan få fira sabbat, för de är inte inne i förbundsfolket. Sabbaten gäller inte för eunucker. Hänger ni med på det här? Det här, vilket budskap Jesaja ger här i kapitel 56. De som absolut inte har fått sabbaten som ett förbundstecken. De som tar vara på mina sabbater, trots att de inte har fått sabbaten tilldelad som ett förbundstecken. Som väljer det jag finner glädje i, säger Herren. Och håller fast vid mitt förbund, det vill säga sabbaten. Och de ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte kan utplånas. Varför? Jo, därför att de har valt att lyda när de inte är tvungna. De säger, jag är inte jude, det gäller inte mig, utan jag vill ändå hålla det här. Och då får de ett speciellt namn inom Israel. Vers 6 står de främlingar, utlänningar som kan säga vi är inte judar, det gäller inte oss, som har slutit sig till Hashem och som vill tjäna honom och älska Hashems namn. De vill tjäna honom. De vill ta så mycket de kan från de som har fått gudstjänsten. Och älska Hashems namn. Ja, som vill vara hans, de vill vara hans tjänare. Som vi tog upp sist när vi predikade här. Alla som tar vara på sabbaten. Så att de inte ohelgar den. Vad betyder ohelga sabbaten? Det betyder att göra saker som man gör under de andra dagarna under sabbaten. Alltså man gör det inte till en annorlunda dag. Man gör den inte helgad, man gör den inte avskild, den är inte annorlunda, den är precis som alla andra dagar. Och ohelgad den. Och som håller fast vid mitt förbund. I det här fallet sabbatsförbundet. De är inte omskurna. De ska jag föra till mitt avskilda berg. Uppryckande. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och det har inte bara uppryckandet, utan har också med andra saker. Deras brännoffer, jag tror att det är äkta i tredje templet här. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Till mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Så de här som då har slutit sig till Herren, håller sabbaten, vill tjäna honom, vill offra i templet djuroffer, riktiga djuroffer. De som vill göra det, de blir godtagna av Hashem. Och de är fortfarande en del av folken. Annars hade det stått, detta hus ska kallas ett bönehus för Israels folk. Men det står, detta hus ska kallas ett bönehus för alla folk. I samband med dessa som från alla folk tar tag i det här och suger och vill tjäna Herren och lära sig av prästen och hans andliga kultur. Hur man ska tjäna Herren. De blir accepterade av Hashem. Oh, vad härligt det här är. Den här sista versen då. Jag har trott att den här texten i Jesaja betyder de som konverterade. Men jag läste en bok utav en man som är död, en gammal rabbin från 1800-talet. Han hette Ben-Amosag, Eliyahu Ben-Amosag. Han drog upp starka riktlinjer för hur icke-judar ska tjäna Herren. Och han använde sig av den här texten och bevisade utifrån de sista orden för alla folk att det här ger frihet till icke-judar att hålla sabbaten. För annars så står det inte kallas ett bönehus för alla folk. Det är inte konverterade det talar om här. För det är de som väljer från alla folk att fira sabbaten, att komma till Jerusalem, att offra på altaret i templet. Som det talas om här. Icke-konvertiter. Och jag fick ändra min uppfattning när det gäller det här. Det finns en öppen dörr, kära vänner. Att ta mycket av judarnas liturgi, tjänstgöring, gudstjänstordning Och man blir accepterad som icke israeliter, om man ska kalla, från folken. Och Herren vill ha sådana tillbedjare från folken. Jesaja 66. Det brinner i mitt hjärta. Jag måste föra ut det här. Det här ligger starkt och vi måste lägga ordning på saker och ting. Jesaja 66. Det tog vi upp i förmiddagen, så vi ska spela in det här nu så vi får det också inspelat. När Israel blir upprättat och det blir välsignat på alla sätt. Och vers 19 står: jag ska göra ett tecken bland dem, och några av dem ska, som blir räddade, ska jag sända så som budbärare till hednafolken, till Tarsis, Pul och Lud, vågskyttefolken och Tubal och Javan, till havsländerna i fjärran som inte har hört något om mig eller sett min härlighet, och de ska förkunna min härlighet bland folken. Och på hästar och i vagnar och bärstolar och på mulåsnor och dromedarer ska de från alla folk föra alla era bröder fram till mitt heliga berg. De ska alltså hjälpa till och se till att judarna kommer hem. De ska heja på prästen. Folken ska heja på prästen. Heja prästen, heja prästen, gör det du ska. Du ska tjäna Gud som du ska tjäna honom, och vi hejar på dig, och du ska också välsigna oss. Och vi vill vara med i det här att upprätta judarna. Så som ett spisoffer åt Herren, säger Hashem, lika som Israels barn i rena köl för fram spisoffer till Herrens hus. Och jämväl sådana ska jag taga till mina präster, till mina leviter, säger Hashem. Men det var en annan sak som gjorde så här längre fram. Till liksom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir beståndande inför mig, säger Herren, så ska det också vara med era barn och med ert namn. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag ska det ske att allt kött, inte bara judar, allt kött kommer och tillber inför mig, säger Hashem. Allt kött ska tillbedja på sabbater och nymånadsdagar när Israel blir upprättat. Gäller sabbaten för icke-judar? Absolut. Gäller nymånadsdagen för icke-judar? Absolut. Nu är vi i nymånadshögtiden. Hur firar vi den? Ja, det är då mannen ska laga mat. Då blir det linsoppa. Men det är inte det som är i första hand. Det finns andra saker som är viktigare än nymånadshögtiden. Nymånadshögtiden är under den messianska tidsåldern, kommer den att bli en helig avskild sammankomst. Den är inte röd dag i almanackan idag, nymånadshögtiden. Den är halvröd, rosa då. Men under den messias tillkommelse så blir den helröd. Så det är, under nymånadshögtiden kommer det bli en speciell lovsångsgudstjänst och annat under messianska tidsåldern. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Paulus skriver, han talar som hedningarnas apostel. Gud är den som frikänner. Det finns utvalda bland hedningarna. Kolosserbrevet 3:12: klä er därför som Guds utvalda. Kolosserbrevet, kolosserna, de flesta hedningar i församling Kolossas, ni är Guds utvalda bland folken, heliga och älskade, kläd er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Första Thessalonikerbrevet 1:4. Nej. Jo, det måste vara. Första Thessalonikerbrevet 1:4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Vilka var det i Thessalonika? Judar och icke-judar. Flest icke-judar. Vi vet, bröder, säger Paulus, att ni är utvalda av Gud. Vet du att du är utvald av Gud? Bra. Ja, ni har inte utvalt mig, säger Joshua. Jag har utvalt er. Du är utvald. Du sitter här för att du är utvald. För du har ett uppdrag och du har en tjänst. Du är utvald bland folken. Inte att bli jude, men att tjäna Gud tillsammans med judarna, de utvalda judarna. Det är en hög identifiering av sig själv att veta jag är utvald. Det betyder inte att jag gör allt rätt, men det betyder att jag har fått ett finger som pekar på mig från himlen och sagt, dig vill jag ha. Slösa inte bort det du har på det som inte är värt någonting. Du är utvald. Jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt som blir bestående, sa han som hade utvalt sina 12. Är du utvald så är du bestämd till att bära frukt som blir bestående. Låt oss söka den frukten och göra det som vår mästare vill att vi ska göra. Därför i andra Timoteusbrevet 2:10 säger Paulus, därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull. Jag uthärdar allt, jag lider. Vi kan ju se hans lista av lidanden, det är ju fruktansvärt. Varje grej är ju katastrofalt. Hur många av oss skulle orka med en av dem? Skeppsbrott och allt möjligt. Pisk och slag och. Han har blivit stenar, han har blivit fastor och nakenhet. Och han var dödsfara många gånger, var han på väg att bli mördad. Och det uthärdar jag allt för de utvaldas skull. Han talar inte om judarna här, för han är sänd till icke-judar. Det här gör jag för de utvalda icke-judarna. Han som var uppvuxen i Jerusalem, som bara tänkte att vi är det enda utvalda. Han blev sänd till de utvalda bland hedningarna. Och han uthärdade sånt lidande för de utvalda skull. Tacka Herren för Paulus. Vi behöver några tusen till. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull, för att de ska vinna frälsningen i Messias Yeshua och den eviga härligheten. Titus 1:1, från Paulus, Guds tjänare, Yeshua Messias apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Djupa ord som man kan tänka på. Sista versen, Uppenbarelseboken 17:14. Talar om det stora striden vid den sista tiden. Uppror mot Hashem och hans smorde, mot lammet. Det står att de ska ge sig i strid med lammet. Men lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följer det ska övervinna dem. Till lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Vilka är det som attackerar? Vilka är det som attackerar? Vad är striden mellan? Nationerna? Vildjuret. Vad är vildjuret för något? Daniels boken ger oss svaret på vad vildjur är för något. Det är ett politiskt system. Världssystem. Det är den nya världsordningen som talas om nu. Det är det som är vildjuret. Vildjuret håller på att formas. Och det som händer nu i Egypten och andra länder, det är för att bereda plats för vilddjuret. För de här ledarna i arabvärlden har suttit där som en propp för att vilddjuret ska få makt. Och det här är ett led för att få bort de här. Och då finns det oro bland folket. Och då kan vilddjuret få makt. Det är det som är syftet. Att bereda plats för vilddjurets system som ska planteras på jorden. Därför ska folken åka fram och tillbaka som vågor som inte har någon, som åker vindar hit och dit och man vet ingenting, och det ska skapas kaos, oordning, så att det ska bli ett sug efter en världsledare som kan lösa våra problem. Så det här är en del av det här förberedandet för det som kommer. De ska ge sig strid med lammet. Men lammet, vilka? Jämte de kallade och utvalda och trogna. Är du kallad? Många är kallade. Är du utvald? Färre är utvalda än kallade. Är du trogen? Jag vill vara trogen. Följer du lammet? Följ Yeshua, så ska du övervinna vilddjuret. Till lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Må Herren befria oss från bekvämligheten att vilja uppfylla så få bud som möjligt. Eller uppfylla bara för att komma innanför den gräns som är skillnaden mellan död och liv. Hålla oss bara liksom så att man klarar sig. Må Herren befria oss från det. Må Herren lägga i våra hjärtan sån djup kärlek till honom själv att vi utväljer det som han tycker om. Att vi väljer det som behagar honom. Att vi väljer en livsstil som behagar honom. Han har uppenbarat vad som behagar honom genom sin tjänare Moshe till sitt folk Israel. Där kan vi lära känna vad som behagar Hashem. Och vi väljer som icke-judar att ta mycket av det, trots att vi kanske inte måste, men vi vet att det behagar Hashem. Och då gör vi extra. Det är just det där lilla extra som är skillnaden. Det där lilla extra. Om du vet att du måste 5 minuter, då gör du 6 minuter. Det är det som är skillnaden mellan kärleken och plikten. Må Herren lägga den här kärleken starkare i våra hjärtan. Att vi gör det här lilla extra. Att vi går upp lite tidigare. Och sen går vi upp mycket tidigare. Får ett disciplinerat böneliv. Du behöver minst 1 timme varje morgon med Herren. Om du ska kunna stå pall och vara ett starkt ljus i den tid som kommer. Är det något du måste prioritera nu, så är det ditt böneliv på morgonen. Kära utvalda människa bland folket. Ta 1 timme varje morgon. Gör det inte som ett tvång. Gör det i kärlek, som det här lilla extra. Lilla extra säger du. Ja, men gör det mycket extra då. Och låt oss be. Herre, jag ber att du ska gjuta din kärlek och gripa våra hjärtan. Och att all försoffsning ska försvinna från våra liv. Och att vi lär oss att ta tag i det som behagar dig. Ta tag i det som du tycker om. Håll fast vid det som är ditt. Som är dyrbart för dig. Och som du har gett till Israel. Och som du också ger till de utvalda bland folken. Fader, vi tackar dig. För att dörren inte är stängd. För att ditt hjärta är så stort och öppet. Att du inte är exklusivist. Att du inte har favoriter. På så sätt att du inte tycker om alla. Frid på jorden bland människor till vilka han har behag. Människor. Du tycker om alla människor. Tack Herre att du vill ha alla människor i din tjänst. Män och kvinnor. Gamla och unga. Tjänare och herrar. alla ska stå i din tjänst. Herre, vi ger våra hjärtan till dig. Grip tag i våra hjärtan, Herre. Låt förstå vikten av att vara utvald. Hjälp oss att inte bara vara kallade utan också utvalda och trogna och följa lammet vart han än går. Fader, vi tackar dig. Vi förstår inte allt, men vi ber att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Led oss på rätta vägar för ditt namns skull. Och utför genom de utvalda bland folken den tjänst som behövs i den sista tiden. För att världen ska få uppleva förlossning och liv från de döda. Genom den uppståndne Jeshuas makt som du har gett honom. Att vara herre över alla. Prisa ditt underbara namn. Tackar och prisar.